Låt oss be. Herre, tack för att du är den som leder våra steg. Du är den som talar till oss. Och Herre, jag ber att de tankar som du har lagt på mitt hjärta i förberedelser under veckan skulle få vara ord som visar sig vara givna ifrån dig. Och att din ande får blåsa liv i både ord och mellanrum, så att vi får ta emot det du vill säga till oss som din församling och som enskilda den här eftermiddagen. Så kom, helig ande. Amen. Söndagen efter påsk 2002, alltså för drygt 20 år sedan, så gästades Johanneskyrkan av Peter Halldorf. En del känner till honom, han är pensionerad pastor idag faktiskt, men författare, teolog och mycket annat. På den tiden hade inte Johanneskyrkan någon fast lokal som vi firade gudstjänst i, utan vi brukade fira den på andra sidan Stångån i Kungsbergsskolans matsal. Men utifrån att församlingen hade växt dynamiskt sedan uppstarten 1996 så blev frågan om en mer permanent lösning allt mer aktuell, och det jobbades aktivt med den här frågan. I den gudstjänsten där Peter Halldorf alltså medverkade så hände någonting som inte hände särskilt ofta i vår gemenskap. Han frambar en profetisk hälsning till församlingen, till Johanneskyrkan. Först genom tungotal och sen genom uttydning. En uttydning som nedtecknades och sparades. Som självklart behövde prövas men också begrundas. Och utifrån dagens tema, som ju alltså är gudstjänst, så skulle jag vilja återvända till den här profetian och läsa delar av den. För det som är uppenbart när man läser den är att den handlar väldigt mycket om just gudstjänsten. Och den gör det på ett sätt som var aktuellt när den uttalades, men som också har, vad jag skulle säga, ett mer tidlöst budskap som tål att höras igen. Så jag citerar. Så säger Herren. Ni har inte utvalt mig. Och ni har heller inte valt varandra. Jag har utvalt er och jag har fört er samman från många olika håll och platser till att vara ett tecken. Ja, till att vara ett folk, en församling som bygger upp mitt hus. Detta är den kallelse jag gett er och som jag idag vill påminna er om. Ni ska bygga upp mitt hus. Och det hus ni ska bygga, det byggs utav andliga stenar. Det är ett hus för ett heligt prästerskap som ska göra tjänst inför mitt ansikte. Och jag vill idag påminna er om den kallelse som jag framför allt har gett er. Att fira gudstjänst inför mitt ansikte. Att inför mig frambära lovets offer så att ert lov och era böner stiger inför mig som ett välbehagligt offer. Se, glöm aldrig att detta är er stora kallelse. Och när ni bereder er för varje gudstjänst, att med rena hjärtan i ande och sanning fira gudstjänst på detta sätt, då ska många dras till er. Och då ska fiendens brinnande pilar inte ha förmåga att skada er. Men när ni försummar detta uppdrag, att med rena hjärtan och i ande och sanning fira gudstjänst inför mig, då blottar ni er för den ondes angrepp. Se, genom att ni firar gudstjänst ska ni bygga mitt hus, och så ska jag göra er till ett tecken bland allt mitt folk i denna stad. Men ni ska bevara era hjärtan ödmjuka inför den kallelse som jag gett er. Ni ska inte bekymra er om det yttre huset där ni ska fira er gudstjänst, för det ligger i min hand, säger Herren. Ni ska inte söka detta hus ska uppsöka er och ges åt er när tiden är inne. Ni ska med odelade hjärtan ägna all er kraft åt att fira gudstjänst inför mitt ansikte. Då ska min härlighet vila över er, och då ska ni vara ett tecken, och ni ska dra många in i mitt rike, säger Herren som fört er samman till att utgöra denna församlingen och bygga hans hus. Amen. Redan året efter att de här orden förmedlades så fördes de första samtalen och den lokal som vi befinner oss i idag. Och efter några vändor fram och tillbaka kom den att bli vårt hem vid årsskiftet 2005-06. Först med tillfälliga kontrakt och sen lagom till 25-årsjubileet 2021, alltså nästan 20 år efter att de här orden uttalades, mer permanent. Och det är lätt att tänka att ja, men det var det där med lokal som var det centrala i det här budskapet. Det blir ju väldigt konkret. Och jag tror att det var en viktig hälsning som också gällde det yttre rummet. Det rum vi skulle fira vår gudstjänst i. Så hör mig rätt, det är en fantastisk berättelse. Och det blev ju faktiskt så. Jag tror verkligen att det var Guds tanke, Guds plan, att vi skulle få fira gudstjänst på den här platsen. Det är en källa till förundran, så hör mig rätt. Men jag skulle säga att det verkligt centrala i det som förmedlades, det som genomsyrar hela hälsningen, är ändå något annat. Nämligen uppmaningen att fira gudstjänst inför Herrens ansikte. Allt annat beskrivs som sekundärt. Det ligger i min hand, säger Herren. Er kallelse, det är att fira gudstjänst. Och just kallelsen att fira gudstjänst inför Herrens ansikte för den här världens skull, det är Guds folkets gemensamma kallelse i alla tider. Och det var därför inte bara ett budskap till Johanneskyrkan där och då. Den tror jag att vi kan behöva påminnas om där både nu och då. Så vad kan vi då säga om gudstjänsten, om den nu är så central? Ja, men jag sa ju precis att det är Guds folkets kallelse i alla tider att fira gudstjänst inför Guds ansikte. Och skulle vi sammanfatta gudstjänstens grundmönster med några korta ord, så skulle det vara att Gud talar och vi svarar. Ett levande möte, ett levande samspel mellan himmel och jord. Där Gud talar och vi svarar. Det är gudstjänstens grundmönster. Den här vintern så har vi rört oss en hel del i texter som handlar om Mose och Israels folk. Och vi ska helt kort återvända till honom även idag. För det första budskapet som Gud gav till honom och till Aaron efter att Mose motsträvigt hade försonats med att han skulle leda Israels folk. Ett budskap de skulle förmedla till farao innan Gud hade befriat folket. Det är ett budskap som handlar om just gudstjänsten. Vi ska läsa från andra Mosebokens femte kapitel och den första versen. När Mose och Aaron träder inför farao med de här orden. Så säger Herren, Israels Gud, släpp mitt folk så att de kan fira högtid i öknen till min ära. Det var Guds första hälsning till farao. Låt mitt folk få fira gudstjänst till min ära. Och just firandet av gudstjänst skulle komma att bli folkets främsta kännetecken och det som gav dem deras identitet som Guds utvalda folk. Zoomar vi ut lite så är inte det egentligen i sig något märkligt. Alla folk, alla grupper har sina kännetecken, sina identitetsmarkörer som gör att de blir ett folk eller en grupp. Tänk er själva ett Sverige utan gemensamma högtider eller traditioner. Eller tänk ett fotbollslag utan en hängiven publik. Jag har hört att det finns. Självklart kan man vara svensk utan att fira en endaste högtid. Självklart kan man vara fotbollssupporter utan att gå på en endaste match. Men både traditioner och läktarkultur skulle självdö om alla gjorde så. Det säger sig självt. Och då pratar vi bara om nationalstaten Sverige och om idrott, så banala saker. Och gudstjänsten som kännetecken och identitetsskapare bekräftades av Gud innan han gav folket lagen vid Sinai berg. När han säger så här: ni ska vara ett rike av präster och ett heligt folk framför alla andra folk. Det är er kallelse. Och det var genom den gemensamma gudstjänsten som detta skulle hållas levande. Därför följer sedan en lång rad av instruktioner för hur gudstjänstfirandet skulle gå till. Gudstjänsten som alltså definierade dem som Guds folk. Och när berättelsen sen fortsätter så blir det ganska så snart tydligt hur folkets bortvändhet från Gud alltid börjar i relation till gudstjänsten. Från guldkalven och framåt. För när Guds vägmärken ersätts med andra vägmärken, när tillbedjans centrum förflyttas, när annat blir mer centralt, ja, då går folket snart vilse. De blir identitetslösa när de glömmer varifrån de kommer och vart de är på väg. Så till den grad att de till sist förlorade det land som Gud hade gett dem. Hur var det nu Peter Halldorf sa i sin hälsning? Jo, glöm aldrig att detta är er stora kallelse, att fira gudstjänst inför mitt ansikte. Då ska fiendens brinnande pilar inte ha förmåga att skada er. Men när ni försummar detta uppdrag, då blottar ni er för en ondes angrepp. Hör ni? Samma mönster. Och när vi spolar fram till det nya testamentet, när Gud landstiger den här jorden och blir människa i Jesus Kristus, så är det uppenbart att det för honom var självklart med det gemensamma gudstjänstfirandet. I Lukas 4:16 står det hur han kom till Nasaret där han hade växt upp. Och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Det var bara så det var. Han var jude, han kom från Nasaret, det fanns en synagoga, det var sabbat, alltså gick han dit. Självklart. Och när den första kyrkan hade fötts på pingstdagen så berättas det hur de höll samman och möttes varje dag troget i templet. Och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. Ingenting som förändrades. Det bara fortsatte. Och någonting förändrades. Guds ande hade fallit över dem. De såg på gudstjänsten och på livet på ett helt nytt sätt. Därför fortsatte de självklart att träffas och fira gudstjänst tillsammans. Och längre fram, när den kristna kyrkan hade hunnit etablera sig lite grann, så betonar Hebreerbrevets författare gudstjänsten, eller sammankomsterna som det står i texten. I det 10:e kapitlet av Hebreerbrevet, vers 23-25, så står det så här: Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp. Ty han som gav oss löftena är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte försumma våra sammankomster som några brukar göra, utan uppmuntra varandra. Och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Det här skrevs för 2000 år sedan. Jag tror det är ett tilltal även i vår tid. Så vad är en gudstjänst? Jag nämnde grundmönstret. Att Gud talar och vi svarar. Gud som är ständigt närvarande, som har vänt sitt ansikte till oss, inbjuder oss att komma som människor för att samlas inför honom, för att ta emot, för att gensvara och för att sändas vidare. I en helt nyupplagd podd säger samme Peter Halldor, som alltså gästade Johanneskyrkan 2002 och som har gästat Johanneskyrkan flera gånger sedan dess, att han inte firar mässan för att han är kristen, utan att han är kristen för att han firar mässan. Efter ett liv i kyrkans tjänst så är det så han ser på gudstjänsten. Vad menar han? Jo, att vara kristen, det är att följa Jesus. Det är vi med på, va? Och att följa Jesus, det är att formas till Jesus likhet. Det är hela tanken. Att bli hans lärjungar. Det innebär inte per automatik att vi blir Kristuslika bara för att vi firar gudstjänst. Lika lite som att man blir en fotbollssupporter bara för att man går på en fotbollsmatch. Men gudstjänsten rymmer det vi behöver för att formas till Jesus likhet. Det som livet och gudstjänsten ytterst handlar om. Att vi ska bli mer mänskliga. Att livet ska bli mer helt. Och notera att jag alltså sa mänskliga. För Kristuslikhet är detsamma som att bli mer mänsklig. Att bli som Jesus, det är att bli människa. Även om vi ibland har gjort det till något annat, som att Kristuslikhet skulle ha något mer andligt skimmer över sig. Därför är gudstjänsten den plats där vi samlas som människor skapade av Gud för att möta en levande Gud som har stämt möte med oss och med andra människor som är hans folk och som har det gemensamt att vi har insett vårt behov av Guds ingripande i våra liv för att livet ska bli mer helt. Herre, till vem skulle vi gå? Där vi får ta emot Gud själv som möter oss genom andra människor, genom sitt ord, genom bröd och vin, genom sånger, genom böner. Och där vi inbjuds att ge vårt gensvar till detta. Lockas ut ur vårt eget navelskådande för att uttrycka både förundran och förtvivlan inför den Gud vars lysande ansikte alltid är vänt till oss och till hela sin skapelse. Herre, visa oss din väg. Där någons lyfta händer kan få vara mina lyfta händer. När jag själv inte orkar eller kan lyfta dem. Där någons uppmärksamma lyssnande kan inspirera mig att uppfatta sånt som jag själv annars kanske skulle missat. Och det är ena gången frimodigt får stämma in i de gemensamma förbönerna för att nästa gång omslutas av förböner från en närvarande medmänniska. Och där vi vecka efter vecka får sändas med Guds frid till det som är vår dagliga gudstjänst. Där vi sänds ut mitt i vardagen för att vara med Gud för vår egen och för andras skull. Och där vi återsamlas vecka efter vecka för att fira och ibland sörja livet så som det ser ut och närma oss livet så som det kan vara. Där någonstans har jag försökt att teckna gudstjänstens essens. En mötesplats mellan himmel och jord där Gud talar och vi svarar. Det som kännetecknar den kristna kyrkan och som formar hennes identitet. Till sist. I en helt nyutgiven bok om heliga vanor så skriver Joakim Hagerius ett kapitel om just gudstjänsten. Och han refererar till den brittiske prästen Rowan Williams som föreslår två enkla steg för den som längtar efter ett helare liv. Att ge sig tid att observera Jesus Kristus. Och att utforska människors värld omkring oss. Dessa två. Att ge oss tid att observera Jesus Kristus och att utforska människors värld omkring oss. Och Hagerius skriver: detta är vad som sker i och genom gudstjänsten. Vi observerar Jesus genom ordet som läses och förkunnas, liksom genom måltiden som delas. I och genom detta får vi hjälp att föreställa oss världen så som Gud ser den. Runt bordet ryms alla som vill. Vi delar de gåvor vi har fått. Och det vi gör påminner oss om bordets hemlighet. Ett enda bröd och en enda mänsklighet. Det är enkelt. Men radikalt annorlunda och utmanande. En ny verklighet växer fram. Gudstjänsten hjälper oss att föreställa oss den. Det är profetiskt. Och när vi sänds till det som är vår vardag är det med nya perspektiv som påverkar vårt sätt att tänka och vara. Ni ska med odelade hjärtan ägna all er kraft åt att fira gudstjänst inför mitt ansikte. Då ska min härlighet vila över er och då ska ni vara ett tecken och ni ska dra många in i mitt rike, säger Herren, som fört er samman till att utgöra denna församlingen och bygga hans hus. Amen.